Välkommen till Allt om svartsjuka. Jag heter Mikael Sandberg och har jobbat med svartsjuka i över 10 år, både i Sverige och internationellt. I denna podcastserie kommer vi gå igenom svartsjuka och du kommer få lära dig om hur svartsjuka fungerar och vad du själv kan göra åt det. Mer information om svartsjuka finner du på min sajt svartsjuka.com. Men nu till dagens avsnitt.
Hej och välkomna till dagens avsnitt kring svartsjuka. Idag ska vi prata med Ulf som både tidigare har varit svartsjuk och levt med en svartsjuk partner. Så välkommen Ulf.
Tack Mikael.
Tack, tack. Och då tänkte jag börja bara berätta lite om den här perioden i ditt liv och hur du levde, vad som hände och lite om dig själv.
Oj då. Det var en jobbig tid i mitt liv. I princip så kan jag väl säga att den startade någonstans i tonårstiden. Jag hade stora kontrollbehov av olika anledningar. Jag växte upp i en familj med beroendeproblematik och då framförallt alkohol. Jag själv började bekanta mig med alkohol och sånt också under den här perioden i mitt liv. Jag var nog inte mer än 13-14 år gammal då det blev en del av mitt liv. Jag höll på med lite småkriminalitet och sånt. Under den här tiden så hade jag ju liksom ingen trygghet inom mig själv överhuvudtaget. Jag bara sökte det utanför mig själv och försöka få kontroll på tillvaron. Och det är ju lite grann det beroendeproblematiken handlar om, att skapa en kontroll i en inre kaotisk värld. Jag träffade ju också en del tjejer under den här perioden, och i början så kanske det inte var så mycket jag funderade över vad det gäller det, utan det kom nog mera sen i samband med att faktiskt så handlade det nog om att jag intresserade mig själv för andra tjejer samtidigt som jag var tillsammans med någon tjej. Och det här väckte ju också min misstänksamhet gentemot andra, eller mot den tjejen jag var tillsammans med, att om jag gör det här så gör förmodligen hon det också.
Ja, det är faktiskt en rätt så vanlig anledning till att folk blir svartsjuka. De kanske har varit otrogna exempelvis och så efter det blir de själva svartsjuka.
Ja, jag tänkte ju inte på det här och då, utan det blev ungefär som att jag trodde ju att det var så här människor fungerade. Alltså att man intresserade sig för andra och så. Det är klart, jag var ju ung naturligtvis också och hade väl inte någon större erfarenhet av relationer överhuvudtaget, annat än att man har att jag höll på att lära mig kring det hela. Samtidigt som livet var kaotiskt i samband med droger och kriminalitet och de här delarna. Så att tillvaron var väldigt kaotisk, och det blev det ju för henne också. Och hon blev ju också väldigt kontrollerande gentemot mig, vad jag pysslade med och vad jag gjorde. Eftersom jag drog iväg och kunde vara borta flera dagar och var aktiv i mitt och drogande och de här andra delarna, och här är jag väl kanske runt 19-20 år någonting, och det har ju liksom utvecklats ännu mer då från tonårsperioden och framåt, det här med svartsjuka, kontroll, misstänksamhet. Och i princip så upplevde jag mig kanske mest lugn när jag var påverkad av något i svartsjukan, för att då var det ju liksom mer att jag inte brydde mig. Och det var ju mera den effekten också som jag levde mitt eget liv i, att jag inte brydde mig. Och då hade jag ju ingen tanke på henne och så vidare, och ja, jag vet inte hur mycket jag ska gå in i de delarna mer än att man kanske får en bild ändå att det är en kaotisk miljö för två människor, två unga människor som håller på att etablera en relation. Det var ju inte så att vi hade ju båda två haft relationer tidigare med tonårsförälskare och sånt, och det här var ju den första tjejen, kvinnan som jag flyttade tillsammans med. Ja. Så att när jag drogade och var på mina äventyr, då hade jag inte känslan av att jag brydde mig. Det var ju mest när jag kom ner lite grann ifrån de här högre höjderna som jag började på misstänka och fundera på vad hon höll på med. Det blir som att jag fick kontakt.
Ja. Ja. Kommer du ihåg första gången när du märkte att du var svartsjuk eller kände av det?
Det började ju med att jag hade varit på ett äventyr. Och när jag säger äventyr, då menar jag att jag hade varit på ett drog-event, håller jag på att säga. Men alltså, jag hade drogat ett tag och varit iväg. Men när jag sakta men säkert började på att komma ner och komma lite mer till mina sinnens fulla bruk, och jag försökte få kontakt med henne, och jag fick ingen kontakt. Det var ingen som svarade. Det här var ju liksom lite grann före mobiltelefonernas tid. Så det var stenåldern vi hade telegraf då. Nej,
Var man
men
tvungen
man
att
kunde,
vänta?
man var tvungen att ringa så att säga på ja, riktnummer i hela faderullan och så där. Och jag fick inget svar. Och jag kände den första tanken jag fick överhuvudtaget där, det var att hon har stuckit, hon har träffat någon annan. Och
Och vad tror du är roten till just den tanken och känslan som väcks där?
det första är ju naturligtvis det här att jag inte får kontakt med henne. Men det är ju inte att hon har skadat sig eller något sånt där, eller att det har hänt någonting annat som blir det första som flyger upp i skallen på mig. Utan det kommer nog mera bara liksom för att jag har en dålig känsla kring mig själv. Jag vet att jag har varit ute och gjort någonting som hon ogillar och jag kanske någonstans på djupet av mig själv också ogillar i form att jag har druckit och allt som händer i samband med det då, under en vecka eller 2 veckors tid som det var i det här fallet. Då hon inte haft någon kontakt med mig. Så jag fattar ju att hon är arg, hon är besviken, hon är ledsen och de tankarna kan jag gott ana. Och så gör hon det här mot mig.
Och
Så
terapeuten i mig säger ju att det här är ett klassiskt tecken på övergivenhetsproblematik.
Ja,
Att folk inte svarar och närvarande, tillgängliga.
och det är det som blir känslan. Jag är ju inte värd någonting och därför har hon lämnat mig. Det är ju saker jag kan titta på efteråt, men första tanken är ju att vad fan håller hon på med? Vem fan tror hon att hon är? Så att jag blir ju arg för att hon inte svarar.
Och kanske också berättigar det att det är så det ska vara. Det vill säga att det är du som har rätt. Hon borde svara, hon ska svara.
Ja, men alltså jag hör ju av mig. Och då ska ju hon svara. Sen att jag själv liksom inte har varit kontaktbar, ringt hem eller meddelat. Det finns ju inte mitt sinne för 5 öre att det har gått 2 veckor över hur jag betett mig. Och idag så kan jag ju fatta vilken panik hon måste ha varit i. Har det hänt något och allt det där?
Och hur tycker du din svartsjuka påverkade ditt förhållande?
Ja, alltså. Det påverkade mitt förhållande på det sättet när jag tittar tillbaka på det ifrån där jag sitter idag. Men framförallt så vet jag att jag kände mig jävligt rädd, osäker, liten, krympt och misstänksam. Hela tiden misstänksam. Det innebar att det styrde upp mitt liv på ett sådant sätt så att jag blev nästan tvungen att veta vad hon gör innan jag kunde lugn och ro göra mina saker.
Och
Så att
jag blir lite nyfiken här på hur reagerar hon på din svartsjuka?
ja, men alltså, hon tyckte ju att det var skitjobbigt på ett plan samtidigt som det gav henne lite mera, det låter konstigt det jag säger, lite mera kontroll över relationen och mina äventyr i samband med alkohol och droger och så. Så att, men hon tyckte ju naturligtvis att det blev jävligt jobbigt. Nu var det ju inte så starkt utvecklat här. Från min sida sett, jag visade ju inte det här. Det fanns ju den här sidan inom mig, en man liksom klarar sig själv på något sätt.
Så
Och
man kan
jag
säga att den var
skämde.
mer introvert din svartsjuka då? Den var
Min,
inte
min, i det
extrovert?
här, ja, i det här läget så var min svartsjuka väldigt mycket introvert. Jag kommer från en lite mindre by och ett mindre samhälle och där var det ju lite, som lite grann att man pratar inte om sådana här saker utan är man man så då tar man hand om det här. Så det var ju blandat med skam för mig. Jag skämdes väldigt mycket för att jag kände den här rädslan för att bli lämnad och att hon skulle ha hittat någon annan.
Och vad är det för tankar liksom som rör sig, som dyker upp inom dig då i de där situationerna?
Många av de här situationerna, om inte jag fick kontakt med henne och när jag ringde och sånt där, då hållde hon på att flörta med någon annan, låg med någon annan och allt det här. Alltså det var det som pågick i min skalle. Att nu söker hon vägar ut ur den här relationen hon lämnar mig, hon har hittat någon annan. Och det skapade ju en skräckblandad rädsla inom mig, samtidigt som jag inte kunde prata med henne om det.
Just det. Och hur länge satt det här i? Var det tills du fick kontakt eller kunde du sitta i jättelänge ändå, även när du fick kontakt?
Ja, alltså misstänksamheten pågick ju mer eller mindre hela tiden, även när
Ja.
jag hade kontakt med henne. Mina tankar låg ju väldigt mycket på, jag undrar vem hon håller på med nu. Varför pratar vi inte om det här? Varför blir det här jobb? Varför kan hon inte säga någonting om det där? Och så vidare. Så att hela tiden så fanns det sådana här små gnagande tankar som åt hål i min själ på olika sätt. Jag säger själ för att det präglas, det är ungefär som att prata med någon samtidigt som om ett visst tema samtidigt som jag är väldigt, väldigt fokuserad på ett annat tema utan att kunna prata om det.
Och hur hanterade du då dina känslor?
Ja, det klassiska är ju naturligtvis att när det blev alldeles för jobbigt så gick jag igång med mina dryckesperioder och sådana här saker igen.
Ja.
Och stack iväg och gjorde andra grejer. Alltså beroendedynamiken blev ju mitt sätt att använda någonting för att döva den här känslan inom mig.
Du har ju
Och det
tidigare berättat,
påverkar.
ja.
Ja.
Du har ju tidigare berättat lite grann om det här med att när du inte får kontakt så triggar det igång din svartsjuka. Finns det några mer sådana här tydliga triggers som du kommer ihåg?
Ja, absolut. Alltså det som är väldigt tydligt, det var de tillfällena vi var tillsammans. När hon skrattade och dansade med andra män och sådana här saker. Då blev jag väldigt mörk. Jag blev väldigt svart och aggressivt tänkande i mitt sinne. Jag kunde till och med slåss med människor då. För att de höll på att limma på henne och sådana delar. Och hon var ju förtvivlad och tyckte det var jättedrygt och jobbigt av helt förklarliga anledningar. Alltså hon fick en tillvaro som blev ohållbar. Hon tordes ju liksom inte ens prata med någon eller något sånt där, för då visste hon att ja, det här blir ju bråk, det här blir fighting, det blir det ena med det andra. Så att, ja.
Nu levde du också med en, hon var ju också svartsjuk på den tiden. Och hur påverkade det dig
Det
att
var,
leva
det
med en sån?
var. Ja, alltså för mig så var det ju. Så var det ju det här med att jag kunde bli väldigt mycket som en gås. Jag lät det rinna av mig bara. Alltså jag tog inte på mig de delarna. I alla fall inte utåt. Samtidigt som jag tyckte det var skitjobbigt. Och det som var det jobbiga, det var att stå till svars för saker som inte hade ett skit med sakerna att göra. Men du kan ju tänka dig själv då och leva tillsammans med en person utifrån det perspektivet som är svartsjuk samtidigt som du är ute och rumlar runt. Det var inte, det blir ju liksom när det inte har hänt någonting. Det spelar ju ingen roll vad jag sa eller vad jag tyckte eller tänkte när hon gick igång med sin svartsjuka. Jag menar två unga människor som kan vara rätt intensiva. Det finns ju en anledning till att stökiga människor träffar varandra. Och om man nu ska prata om det. Eller på det sättet så.
Men
Så att.
såg du då likheten mellan att du var ju precis som hon och tvärtom?
Nej, jag tänkte absolut inte på det. Jag tänkte ju att hon var dum i huvudet som höll på med.
Ja.
Jag ska inte ljuga och säga att jag gjorde det. För mig var ju hon liksom, vad fan är det här? Jag har ju inte gjort någonting. Vad fan är jag anklagad för? Och det gjorde mig irriterad, det gjorde mig förbannad. Jag stack ut flera tillfällen och drog iväg och drog på mina äventyr. Och det underlättar ju inte hennes svartsjuka.
Och vilka
Därför.
konsekvenser ledde då det här till i er relation? Att ni båda var
Ja,
svartsjuka?
vi lever ju inte tillsammans idag, så det är väl den ultimata konsekvensen.
Det är sant.
Så att det var ju det som hände, men alltså det blev ju en enorm tillitsbrist. Det blev ju kronisk misstänksamhet, ilska, rädsla, manipulationer, skuldbeläggande, skambeläggande, förhör för att komma till erkännande på olika sätt. Och sen drog den ena iväg, hon stack ju ibland också, men hon drog ju inte för att dricka av de delarna, utan hon drog iväg för hon orkade inte. Och så vidare. Och jag drog iväg och drog på mina äventyr och var borta ibland en vecka eller något sånt innan jag kom hem igen. Och det här, ja, alltså den miljön är ju inte en grogrund för att känna tillit och närhet och värme. Men ändå, det var så pass jävla intensivt för oss. Så att på något sätt så blev det som att vi blev beroende av det här drama som pågick hela tiden. Jag anklagar henne, hon anklagar mig, men ingen av vi lämnade ju varandra vid kanske en tre, fyra tillfällen och tillbaka igen. Eftersom det är ju väldigt svårt att hitta en relation där inte det här intensiva, alltså finns inte det intensiva var ju detsamma som kärlek för mig. Det innebar att om vi pendlar mellan himmel och helvete, det gjorde ju vi för att vi brydde oss om varandra så mycket.
Och hur
Och
skilde sig din svartsjuka mot hennes svartsjuka?
ja, nummer ett, det var ju mer det här att var jag påverkad och så, den blev ju mest tydlig om jag såg att hon skrattade med män, skulle iväg på exempelvis dans eller något sånt där som inte jag var med på. Så blev det ju direkt en misstänksamhet och då blev jag väldigt kall mot henne och avvisande. Och väldigt anklagande emellanåt att hon har varit ute och legat med någon annan och liksom det enda syftet du går ut är för att du ska få knulla med någon annan. För att du inte bryr dig om mig och allt det där. Och jag var ju väldigt tydligt på henne.
Och
Och
hur löste ni konflikterna då som uppstod?
jag tror inte vi löste dem, Mikael. Jag tror inte vi löste dem. Vi liksom bara öste ur oss skit. Och så fick det ligga där. Och så var det liksom inte någon som sa nej, du har rätt nu. Och så där, utan det blev bara liksom som en kokande kittel med häxbrygg. Det var in med lite mera råttben och in med näbbar och man bara fyllde på den här högen. Så att det blev mer som en tickande bomb för oss.
Och hur påverkade det ert sociala liv?
Vi blev fantastiskt omtyckta av allt och alla eftersom vi bråkade och tjafsade om sånt här och alla ville ha oss med.
Ni vill bjuda på alla fester.
Ja, precis. Nej, de flesta de visste ju i det umgänge som kanske inte då var direkt relaterat till det här med droger och sånt som jag höll på med. Utan det umgänge som fanns där man hade lite fester och sånt. De tyckte oftast att förmodligen så blir det jävligt jobbigt och drygt om det. Det blir bråk och grin och tjafs och ja, det här. Så att det blev ju liksom som att vi tog med oss kaoset var vi än var. Och det innebar
Påverkade
ju
det?
då.
Ja.
Och
Så
det innebar ju då att socialt så ibland var det så att ja, men en av oss kan komma, då är det ingen fara.
Aha.
Kom vi båda två så är det nästan så att man räknar med att det blev bekymmer och det blev ju att det reducerade bjudningar och sådana delar.
Påverkade eran svartsjuka liksom ert arbete eller så där?
Ja, alltså för mig så påverkade det mig på det sättet att jag medicinerade mer. Jag tog ju mera piller och sådana här delar då för att hantera mitt mående och det. Och det är klart att när jag sover lite misstänksam, jag går och oroar mig, jag går runt och röker, jag går runt och funderar, så innebär det också att jag är ju inte koncentrerad och ibland så var det faktiskt bara så att jag gick från att dricka lite grann på kvällen, knapra piller och direkt till jobbet. Så att jag menar, det blev en enorm fara överhuvudtaget vad det gäller det. Och hon tyckte det var jobbigt. Jag menar, min svartsjuka kunde ju innebära att vi jobbade ju på samma ställe, en fabrik. Och det innebar ju att hon gick ju runt på fabriken och delade ut meddelanden och sådana här saker. Jag blev ju enormt misstänksam till att hålla hon på och flörta med någon annan där hon är och sådana här saker. Så att för mig så blev ju det nästan ohållbart. Det var nästan så jag blev tvungen liksom att checka av hennes rutt. Vad gör hon? Var är hon? Vem pratar om det? Var stannar hon nu? Samtidigt som jag kände att det här får du inte göra.
Och nu blir jag lite nyfiken. Du har ju ändå gjort en livsresa och du är ju inte där du var där och då så att säga nu. Så
Nej.
hur löste du det här? Vad är det som gör idag? För jag misstänker att du är inte svartsjuk idag.
Nej, absolut inte på samma sätt som det var där och då. Nej, för mig så blev ju grundbulten blev ju att jag tog tag i min beroendeproblematik till början. För att och det var ju inte på grund av svartsjukan utan det här blev ju en följdverkning av att jag gjorde bearbetning kring beroendedynamiken. Så blev ju också det här en följdverkning. Jag träffade ju en ny tjej så att säga ganska direkt efteråt. För det hade ju blivit slut mellan mig och den här då för 17:e gången tror jag. Att vi bodde inte tillsammans utan vi hade separerat. För det blev ohållbart. Och så träffade jag en ny tjej och det tog inte lång tid. För jag blev väldigt, väldigt mycket mera medveten om vad jag pysslade med. Alltså Det är lite grann som att komma ur ett töcken
Ja.
och landa in i att faktiskt börja på se ungefär 80% mer av vad man själv håller på med, eftersom beroendedynamiken fokuserade mentalt på att lära känna mig själv och göra mig medveten om mina mönster och kopplingar, vad som drar mig åt det här hållet. Så därav så vaknade det här upp när jag träffade en ny tjej. Jag bara kände det här avgrundssvartsjukan. Alltså jag började titta på i tvättkorg på hennes kläder och ringa till jobbet. Svarade hon inte liksom inom fem signaler, då var hon nere på lagret och låg med någon annan och sånt där, den nya tjejen. Jag bara kände det här är ohållbart. Jag blev så aggressiv inombords så att varenda en hon pratade med så tänkte jag, alltså fan, jag måste ju förbereda mig på att skjuta den här personen, eller jag ville hacka en gaffel i ögat på henne så hon fick känna hur det kändes inom mig. Nu var det ju inte så att jag visste ju att jag inte kommer att göra det, men känslan var intensiv. Jag kunde ju separera mellan känsla och handling i alla fall så här. Men att gå med den känslan och inte kunna prata om den, med den man lever tillsammans med, blev för mig att det här måste du göra någonting åt.
Och vad valde du att göra då?
Det jag valde att göra då, det var att jag fokuserade på alla de här värsta tänkbara scenarierna. Och så tänkte jag, om du fullföljer din handlingsplan, du skjuter mannen och så kommer du tillbaka till den tjejen du lever tillsammans med. På vilket sätt kommer hon att älska dig då? På vilket sätt kommer hon att göra det utifrån att du har gjort de här handlingarna? Kommer hon göra det för att hon vill det eller för att hon är rädd för dig? Så jag fick utmana mig själv hela vägen, hela tiden under längre period, tills jag kom till en punkt då jag bara kände hur det liksom på något vis då det sunda förnuftet, eller vad man nu kallar det för, det rationella, faktamässiga övertog för min del då i det fallet att det blev mera logiskt, så jag började släppa det. Men det var en lång process. Jag vet att det finns ju andra sätt att göra det på idag som går betydligt fortare än att hela tiden. Det är ungefär som att du drar ut ett gummiband till ytterkanterna hela tiden. Till slut så snappar det av. Och det var ungefär så jag upplevde att det bara snappade av. Och då blev jag osäker på om jag inte är svartsjuk eller bryr mig på det sättet, kan jag älska någon? Så då kom ju alla de här andra hjärnspökena som jag hade haft under lång tid och lagt betydelse i, att det betyder ju det här. Alltså om man är svartsjuk och det är intensivt, så betyder det att man är kärlek. Och då fick jag börja på att
Precis.
ifrågasätta det. Liksom, jag älskar inte någon längre, alltså kan jag inte älska någon?
Nej, många har ju den uppfattningen att man ska vara svartsjuk, för det är tecken att visa kärlek, liksom.
Ja, och så var det absolut för min del också.
Vilket är ett stort missförstånd. Men
Ja.
om du tittar på din relation idag, för nu har du ju en sund och bra relation sedan ett antal år tillbaka.
Ja.
Vad brukar du tänka på hur du var innan och hur det är nu?
Ibland när jag uppmärksammar det så tänker jag på, eftersom jag är i en relation nu som är en distansrelation. Det innebär att vi träffs lite grann, så vi separeras och träffs, och den har ju pågått en 6-7 år nu. Jag bara känner inom mig ibland när jag tänker, det fanns inte en chans i hela helvetet, som man brukar säga, att jag skulle kunna vara i en sån relation idag om jag inte hade
Nej.
kommit till bukt med min svartsjuka.
Jag brukar hävda att lever man med en svartsjuk person, så även om man lever väldigt länge, så får man aldrig den här tryggheten och tilliten och djupet i en relation. Håller du med om det?
Absolut, till 100% håller jag med om det, Mikael. Därför att när jag tittar på de relationerna jag var i tidigare, så var ju mitt fokus på misstänksamhet, svartsjuka, träffa någon annan, jag blir lämnad, jag blir dumpad, jag blir övergiven, jag blir slängd. Jag brukar kalla det, jag kommer att bli som utskitet äppelmos efter vägkanten. Så ska man försöka hitta någon ryggrad och ta ihop sig kring det. Så mina tankar, mina känslor, mitt fokus filtreras genom svartsjukan. Det blir ju som att svartsjukan blir mitt liv. Antingen så blir jag utsatt för den, eller så utsätter jag någon annan för den. Och kan jag inte prata om den för att jag skäms för att jag har den, Så den finns ju med och sipprar igenom allt jag gör. Det blir ju som oljan i relationen. Vi pratar om en sak, men bägge två är misstänksamma. Och ingen riktigt kan gå in i det, för man vet att det är ungefär som att tända en stubin. För mig så spelar det ju ingen roll vad hon sa när jag var i svartsjukerelationen. Så var det bara ett tecken på att hon ljuger och hon har träffat någon annan. Höll hon med mig så sa hon det för att det skulle vara lugnt. Och det betyder ändå att hon gör det, bara för att hon tror att jag ska släppa det då. Alltså, i den bemärkelsen. Blev hon arg så var det bara för att hon vill vara arg, för att hon bara spelar utifrån det perspektivet av att då kommer inte jag att, så att säga, tro att hon är med någon annan. Så allting var ju kopplat till vad jag tyckte var en sanning. Det spelar ingen roll vad den andra, vad hon sa, den andra personen, men alltså vad hon sa. Så var det bara mitt tänk som var det som var
Det är en
sanningen.
sanning som gäller, ja.
Det är en sanning som gäller. Och det spelar ingen roll. Jag menar, det bästa för hennes del, det var att erkänna att jag har rätt, att hon är med någon annan. Så är det klart på en gång. Det fanns aldrig en tanke liksom mera på liksom, ja, okej, om du får det här erkännande. Det var ju sådana frågor jag ställde mig i den här relationen efter jag hade gjort behandling. Ja, men om hon säger att hon är otrogen, då vad ska du göra med det? Jag
Precis.
hade
Det
ju...
finns inget svar som gör en nöjd.
Nej, och jag menar, jag hade liksom ingen agenda för vad jag skulle göra. Ska jag göra slut och ska jag acceptera det? Ska jag död? Alltså, vad ska du med svaret till? Den typen av frågor kom ju efter att jag hade gjort behandling för beroende hos mig själv, som ledde mig vidare. Det fanns inte i den första relationen. Det fanns ingen logik i det. Alltså, det var bara känsla av svartsjuka, misstänksamhet, rädsla. Och då styr man ju väldigt mycket med skam, skuld, ilska, kontroll och de delarna. Och det var ju så det var. Hela tiden var ett parerande. Det fanns inget utrymme för att etablera en sund relation. För det hade liksom blåst bort i samband med svartsjuka.
Och vad skulle du ge för råd då, förutom att gå hos behandling här hos oss? Men vad skulle du ge för råd till de som är svartsjuka, liksom? Om du skulle ta några punkter som är viktiga?
Ja, alltså ifrågasätt faktan. Faktagranska det du tänker. Alltså den här irrationella tankarna man har. Nu kan det ju vara så att någon är svartsjuk. Men ställ dig frågan, ja men om så är fallet, vad ska jag göra då? Vad vill jag ha den här informationen till? Jag hade ju en tanke på att jag ska inte bli lurad, de ska inte få dra mig vid näsan och det här. Nej, okej. Okay. Om hon nu så att säga inte gör det, nu har du fått rätt, så vad leder det till? Så att då handlar det ju mer om att hantera sig själv, oavsett vad som dyker upp. Så att för mig så handlar det nog mer om att lita på dig själv, att ja, men är det så att det visar sig, lägg ingen tid på det, det kommer att visa sig, och är det så, ja men okej, så är inte människan som gör det gentemot dig, gör ju inte det gentemot dig, även om du tänker så. Är man svartsjuk så då gör man det ju så att säga. Alltså den andra personen gör det ju inte för att jag ska må illa. Utan den andra personen gör det ju utifrån något inom sig själv och inte mot dig.
Nej.
Och kanske den viktiga punkten är ju att använda sig av någonting som hjälper dig att ladda ur den här emotionella delen i kring det hela. För den här känslan är ju oftast, den är ju skapad av mina tankar kring det som pågår. För att det handlar ju mer om att kunna hitta ett sätt att känna att jag kan ta hand om mig själv oavsett vad som händer. Och då är ju det här så att säga som du håller på med, Mikael, det med svartsjukan, och så är ett väldigt, väldigt bra instrument. För att det är ju känslomässiga laddningen som gör att det styr mina handlingar. Jag blir så besatt vid tanken, och varje gång jag har känslan så är det ett tecken på att jag har rätt. För mig blev det så, känslan är sanningen. Det är för
Just det.
fan ingenting med sanningen att göra, och då behöver jag få hjälp med det. För att det här kan jag ju tänka i lugna stunder, rent medvetet, fan du är ju galen nu, för vad håller du på med, skärp dig. Men det hjälper ju inte när känslan går igång om jag inte liksom får hjälp med den emotionella urladdningen kring det. Och det vet jag ju att du håller på med i de delarna i svartsjukan, så att säga, där du jobbar med. För att det där är nyckeln till det. Det är känslan som driver våra handlingar. Och det är också
Ja.
känslan som skapar mina tankebanor. Och det är också känslan som beskriver berättelserna för mig. Och framförallt att om känslan finns där så är det väldigt svårt att tänka annorlunda. Så det handlar någonstans om att lära mig att acceptera att jag har den här känslan och sen liksom göra min urladdning kring det hela. Och så får jag liksom planera då mera utifrån den tillvaron. Vad väljer jag att göra? För att den här känslan av svartsjuka, det finns ju en anledning till att det heter sjuka, för det är precis vad det är. Det tar upp så stor plats av tillvaron, så det finns inget utrymme för att etablera en sund relation i min värld. Den
Ja.
behöver släckas när det har blivit för mycket av den varan, att jag har varit för länge i det, hållit på med det för mycket. Det blir ungefär som att det blir de glasögonen jag ser relationsvärlden ifrån. Att den, oavsett vem jag är med, för det spelar ingen roll om man byter partner. Det har inte ett skit med saken att göra. Har jag svartsjukan så bara flyttar den till nästa person och nästa människa. Och
Just
jag
det.
kan vara gullig och börja på ett fint sätt tillsammans, men smack så sitter en signal där. Tittar inte hon lite länge på den där killen? Duger
Just.
inte. Och så kommer det här igång. Och det här behöver jag liksom få en hjälp med att ladda ur den emotionella kopplingen jag har till det hela. Så att jag åtminstone kan använda hjärnan till någonting helt annat än att bara fokusera på och vara i den delen. Det här bygger ingen relation, Micke. Det finns inte möjligt att bygga en sund relation om jag är svartsjuk. Det är totalt omöjligt. Det vet
Ja.
jag för min egen del och människor jag mött. Men alltså, att vara i den här övergivenhetsdramat, det är ju en sida. Sen är det ju liksom också att man kan ha varit utsatt för sådana här saker. Att den andra, man har upptäckt de delarna och sådär. Nu har ju jag lyckligtvis inte varit med om den delen. Däremot så har jag ju själv varit otrogen.
Ja.
Och det präglar ju, det bara stoppade på ännu mer. Jag var ju inte det gentemot henne. Det var inte så jag tänkte, nu ska jag skada henne. Det fanns ju inte en sån tanke i min skalle. Ja. Nu är jag tillsammans med den här för jag ska se till att jag fuckar upp livet för min partner. Det var ju inte det som var utgångspunkten där och då, utan det var ju den här bekräftelsesidan hos mig, som män också kan ha, precis som kvinnor har. Alltså, duger jag någonting till? Wow, det finns någon som älskar mig, som tycker om mig, utifrån att jag var nere i det här djupa grotthålet av att känna mig miserabel, eländig och de delarna. Är det hennes fel som jag var tillsammans med? Är det mitt fel? Nej, men alltså det var bara så det funkar i svartsjukan. Det blir tokigt. Det blir inget bra.
Men då tackar jag dig för det här. Det var ett intressant samtal och jag tycker du är ett bra exempel på att man själv faktiskt kan ta sig ur det här. Och att, ja, det är en intressant livsresa, så att säga.
Ja, det jag tänker så här bara som tillägg. Ja, vi får ta oss ur saker och ting och till ting så att säga själva, men vi behöver inte göra det ensamma. För utan den här stöttningen av att komma någon annanstans mentalt, tankemässigt, personligt ansvar och få hjälp med de här delarna som jag fick exempelvis genom beroendebehandlingen, att börja byta perspektiv, så är det i princip hopplöst. Där tror jag att vi kan behöva en stor hjälp av någon som hjälper oss att skifta liksom perspektivet till att börja se med lite andra glasögon. För att
Just det.
är man inne i den här tanken så är det oerhört svårt. Jag vill bara säga det igen. Jag kom inte ur den. Jag
Nej.
fastnade i den mer och mer. Jag behövde göra en livsstilsförändring, ett djupt sånt på ett annat område. Men det väckte min möjlighet att tänka annorlunda kring.
Ja.
Utan det hade jag aldrig gjort det.
Men tack för det, Ulf. Tack för de här fina orden och din personliga berättelse.
Ja, varsågod
Så.
Micke.
Ja, så tackar er lyssnare för att ni har lyssnat och att jag hoppas att ni får lite nya insikter och perspektiv på er situation, att ni kan relatera det som har sagts här till ert eget liv. Så tack för oss och tack för idag.
Om du lider av svartsjuka och vill göra någonting åt det så kan du gå in på svartsjuka.com. Och där kan du boka in en gratis telefonsession med mig så får vi se om den här behandlingsformen är någonting som passar dig.